Idag är det ju så svårt för människor att nå fram. Och när det brinner och man behöver liksom en... Man behöver hjälp på en gång och det tar månader innan man ens blir aktuell, om man ens blir det.
Den typen av samtal är ju inte manualbaserade utan bygger ju på någon form av connex mellan patient och terapeut.
Och det är det jag tycker är så sorgligt, att om man då kommer dit och man känner att man inte lirar med den här personen som man får träffa, då det måste kännas oerhört hopplöst.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig Marie Söderqvist och min kollega Fredrik Thorhammar. Vi spelar in det här i ett ganska regntungt Stockholm och vi kommer att ringa upp David Eberhardt som inte är programledare utan gäst i podden. Han sitter på en solig strand på Cypern tillsammans med sina barn. Och sen har vi Roger Lundgren med här på plats i studion. Idag kommer vi prata om psykisk ohälsa. Har vi för liten psykiatri eller har vi snarare för stor psykiatri? Är det för många som påstår sig lida utav psykiska sjukdomar eller är vi för nonchalanta mot människor som mår dåligt på olika sätt? Det ska vi försöka reda ut i dagens program. Så David, hör du oss från din balkong på Cypern?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Jag hör er alldeles utmärkt.
Vad bra. Vi tänkte bara börja med då, du är ju, förutom att du har varit programledare för Hälsa för ohälsosamma, så är ju du psykiatriker.
Ja.
Varit chef för missbrukarvård här i Stockholm. Och nu jobbar du i Uppland med psykiatri och jobbar som psykiatriker. Så jag tänkte börja med att fråga dig bara, den här bilden som vi målade upp är ju lite återkommande kan man säga, men att psykiatrin inte räcker till för alla som mår dåligt. Och inte minst mår man lite sämre än vanligt efter långa ledigheter. Håller du med om det här?
Det första håller jag ju absolut med, att psykiatri räcker ju inte så för ska vi säga, allmänna bekymmer är ju inte det man från början menade med psykiatri. Utan det har ju skett en viss sammanblandning av psykisk sjukdom och saker som gör ont eller att man inte är på topp. Så det håller jag absolut med om att så är det. Sen vad gäller semestern så har inte du och jag, Marie, haft ett avsnitt om semester för några år sedan. För att det finns ju andra faktorer som gör att semestern kan ju bli... jag har för mig att vi har haft ett program om det här med skilsmässor i samband med semester. Att man är ju på varandra i 10 veckor som man inte annars är, utan då rullar ju livet på. Man ska göra allting, går till jobbet och så här, och barnen är i skolan och eller vad de nu är, förskola eller så. Sen så är man i knät på varandra där och det är klart, når man inte sådär jättebra från början. Det låter ju väldigt idylliskt att man har tid tillsammans, men om det är lite knackigt från början, så då pratar jag både förhållanden men även, ska vi säga, att du har knackigt med dig själv och ditt mående, så är det klart att det ställer ju på ett sätt högre krav när man måste hitta på själv vad man ska göra och det inte är fastlagt i förväg.
Men jag tänkte hoppa tillbaka till det som du började med och som ändå är lite intressant. Om jag förstår dig rätt så tycker du att vi blandar ihop det som är riktig psykisk sjukdom, som en psykiatriker skulle definiera som riktig sjukdom. Det vill säga att man har kanske en allvarlig psykiatrisk sjukdom och en diagnos. Och det andra som är att må dåligt, och ibland till och med så dåligt i för sig så att man ramlar ner i en depression och är deprimerad, vilket väl ändå är en sorts klinisk diagnos på något sätt. Men att vi blandar ihop de här sakerna med varandra, och den traditionella psykiatrin som du har verkat i har inte utrymme för alla människor som mår hel eller halvdåligt. Inte ens för lättare depressioner har ni riktigt plats för.
Nej, men det handlar ju om, alltså det här är jättemånga människor som mår dåligt allmänt, men som då skulle man räkna in alla de här, och det är det man på något sätt har försökt göra de senaste 30-40 åren, att man har glidit i diagnossättningen, så att går man 50 år tillbaka i tiden, då definierade man ju depression. Alltså jag skulle säga att symptomen är väl egentligen de samma, Men man var mycket mer noggrann med att säga att det här är ett sjukligt tillstånd. Det är inte bara att man mår allmänt dåligt. Och det var ju, hade ju sina nackdelar det också, därför att det var ju väldigt, det man säger, reduktionistiskt. Och det fanns ju människor som tog ganska illa på grund av att man inte uppmärksammade att man kunde må dåligt utan att ha de här jättetydliga tecken på ett sjukdomstillstånd. För om man tittar på till exempel depression som en sjukdom, då är ju symptomen helt annorlunda jämfört med det här att man mår dåligt för att, som jag har skrivit om, flickvännen är slut eller att hunden har dött eller att livet är allmänt tråkigt under en period. Alltså de här som är jättedjupt deprimerade, det tror jag de flesta människor som inte jobbar i psykiatrin, de kan nästan inte riktigt föreställa sig hur en sån person ter sig. Det kan ju ta dem en halv minut att svara på en fråga. De sitter och tittar tomt ut i rummet och förefaller nästan, ska man säga, så hämmade att de nästan inte kan tänka, för att de får inte ihop tankarna helt enkelt. Och det är det jag menar, att från början psykiatri, nästan alla diagnoser är lite så här, tar man kärnan, kärnsubstansen i diagnosen, det är det psykiatrin handlade om från början. De här som är oerhört tydligt deprimerade, oerhört tydligt maniska, samma sak där, att det har spritt sig till att man nu ställer diagnoser på människor som i princip aldrig har varit uppvarvade på det sätt som man för 40-50 år sedan var tvungen att vara för att få diagnosen. Det vill säga att man gör skogstokiga saker eller tror att man är Napoleon eller någonting sånt där. Och likadant med ADHD och de här neuropsykiatriska diagnoserna, autism och sådär. Om du går 40 år tillbaka i tiden, då hette det ju inte ADHD, det hette DAMP och dessförinnan MDD. Men det är ju så att säga de patienterna som är uppenbart från 4-5 års ålder eller kanske ännu tidigare, att den här personen är ju liksom, går knappt att ha i möblerade rum, till att då vidga begreppet. Och jag säger inte att det här är enbart fel att man har gjort det. ADHD till exempel är ju väldigt många som har nytta av medicin som då kan ha mycket lindrigare symptom, men som där medicinen hjälper dem så pass mycket att det finns ett skäl att, som jag brukar säga, flytta cut-off-linjen mellan frisk och sjuk närmare normalfördelningskurvans mitt. Men avsidan av det här är ju att de äter, riskerar i alla fall att äta upp hela psykiatrin för de här som är kanske svårast sjuka. Och det, den konflikten, eller så att den målkonflikten, den måste man uppmärksamma. Vi kan inte... Jag menar, skulle man då ta hand om alla på det sätt som man för 40 år sedan tog hand om den här kärngruppen, alltså då skulle ju psykiatrin vara överlägset den största medicinska specialiteten i pengar räknat, så skulle det krävas att psykiatrin kanske stod för hitta på 35-40% av hela sjukvårdsbudgeten om man ska, så att säga, göra det här på det sättet. Så att det här är två frågor. Du har en psykiatrisk grundproblematik som du måste hantera då inom sjukvård, och sen har det ju kommit upp frågor. Ska man hantera den här andra gruppen på något annat sätt? Alltså...
Det jag tänker på, det du pekar på i dina resonemang, är ju den här balansgången, att å ena sidan så har ju det sociala stigmat att prata om sin psykiska hälsa jämfört med 50 år sedan kanske inte försvunnit, men åtminstone minskat, och det tror jag de flesta tycker är bra. Å andra sidan så kan man också då resonera att det leder till liksom ett stort tryck på psykiatrin. Går det där att kombinera, som du ser det, alltså att ha en liksom öppet och stigmafritt förhållande till psykisk hälsa och ändå en liksom rimlig nivå på den psykiatriska vården?
Ja, jag tror ju det här är ganska svårt med offentliga medel att verkligen göra det här på ett bra sätt. Om man tittar på länder som USA, de är ingen förebild vad gäller många andra saker. Men där det ju åtminstone, och det är ju naturligtvis också en nackdel med det här, men där du har i medelklassen så att du har en tradition av att man går till sin counselor. Man har sina samtal med någon. Det är klart man skulle kunna ha någon form av sådan ordning där den som kanske egentligen inte har ska vi säga den här allvarligaste formen eller ens i närheten av den allvarligaste formen. För det är naturligtvis ett kontinuum här. Det finns ju de som är kanske inte så absolut inte så dåliga som de jag beskrev tidigare, om vi tar depression som exempel, men som ändå har en påtaglig depression som kanske också bör behandlas med medicin, eller jag skulle säga bör behandlas med medicin. Men där har man ju ett system att ta hand om, ska vi säga, livskriser och svårigheter i livet utifrån någon form av terapitradition. Sen finns det ju, man bör ju, tycker jag, problematisera att den här, det vi ser idag är i viss mån en effekt av det sekulära samhället. Och jag lämnar inte någon synpunkt i huruvida man ska tro på någonting övernaturligt eller inte. Men det finns en klar poäng med, om vi säger, kyrkans roll eller andra religioner och motsvarande instansers roll i att handha svårigheter, meningen med livet, svårigheter i förhållanden och sånt här som kyrkan gjorde. Och det finns ju inte idag på samma sätt. Så att, och då kan man ju komma ihåg att det, så länge det här var civilsamhället eller kyrkan eller så här som hanterade det här, ja, då får du inte den här målkonflikten som man ser när allting går via offentlig vård. Och om det här då ska in i den offentliga vården, det kommer att äta ut övrig vård. Via cancermediciner etc.
Välkommen också Roger Lundgren. Du är nog mest känd, tror jag, för att vara Sveriges absolut främsta expert på hovet och kungahuset och även kungahus i Europa. Och jag vet att du kommer att komma med ytterligare en bok alldeles strax om kungligheter.
Mm.
Men idag är du mest här för att prata om psykiatrin och psykisk sjukdom och vad som har hänt ur, kan man säga, det motsatta förhållandet till David Eberhardt, som är chefsöverläkare och psykiatriker, och du har din erfarenhet från att ha varit patient, kan man väl säga, på olika sätt.
Precis.
Roger, du hade Davids beskrivning utav psykiatrin från ett inifrån perspektiv när man själv har jobbat där. Men du har då varit patient. Om vi börjar från början, när var din första kontakt med psykiatrin?
Ja, alltså, jag har väl mått dåligt så länge jag kan minnas i princip. Och den första kontakten jag hade med någon slags kontakt, det var ju då inom skolan, och det var ju en vanlig skolkurator, så det var ju inte liksom, det var ju inte på den högre nivån, men det var ändå där det började liksom.
Och då var du 10-15 år?
Jag var 10 år gammal.
10 år gammal?
Mm.
Så det ligger sådär 30 år bakåt i tiden?
Ja, alltså till och med snart 40, hör och häpna.
40 år bakåt. Hur var det då? Har det inte skett en stor förändring där i varje fall? Att det är mycket mer okej att gå till kurator?
Så är det ju såklart. Sen gick jag till psykiatriker när jag var 25 år gammal. Så det var liksom ett hopp däremellan.
Du gick till en psykiatriker. Du fick en diagnos då, eller du träffade en läkare som jobbar som psykiatriker.
Precis.
Och vad hände, eller vad sa de då?
Ja, men alltså, det här var väldigt kopplat till en rätt jobbig tid i mitt liv. Dels för att jag hade en komma ut process som var väldigt jobbig som gay då. Men det var också, jag har alltid haft liksom en mörk sida inom mig. Men det man märkte då var ju det att, alltså nu snackar vi på slutet på 90-talet här, det var ju otroligt konstigt att man behövde gå och prata med någon.
Alltså på 90-talet så var det fortfarande så.
Alltså vem tyckte det? Din omgivning?
Min omgivning, okay. Mina vänner, liksom, de man kunde prata med ens om det på den tiden. Nu kom jag ju från Västerbotten upp i skogarna i Norrland liksom, och sådär, och det kanske var så att det var... Nej, jag tycker det finns en attitydförändring i hela samhället, men det är ju fortfarande, trots att det är så många människor i Sverige som mår dåligt, så får man inte riktigt prata om det här riktigt alla gånger.
nu använder du konsekvent begreppet må dåligt. Och jag kan tänka mig, om man är psykiatriker kanske man lite gnisslar med tänderna, men man känner ändå lite, vänta nu, vad var det... Fick du en diagnos?
Jag fick diagnoser.
Diagnoser i pluralis?
Jag har haft två diagnoser. En av dem vill jag inte prata om så här, därför att det är väldigt privat. Men, alltså, men jag har ju haft en depression också då, sen jag var liten. Men den har kanske inte varit det största problemet. Och jag är ju absolut inte kliniskt skolad på något vis. Jag är en lekman som har levt med det här. Men man ser ju också liksom... Jag tyckte det var intressant att lyssna på det här tidigare, att det... Och det, jag tror att det är viktigt att vi gör den skiljelinjen också, att det är många som mår dåligt. Och det är okej att må dåligt. Det är okej att må dåligt för att vi har haft covid i flera år. Och det är krig i Ukraina och priserna går upp och räntorna går upp. Och många är oroliga för framtiden och allt sånt där. Men man måste också kanske få lära sig att just det är precis som vi hörde tidigare, att man inte är apatisk.
Det är ingen sjukdom.
Det är ingen sjukdom.
Det är att må dåligt och det är en del av livet. Det är en del av livet. Man vara lycklig eller kär eller något annat.
Precis, och lika mycket som att man ska kunna vara glad så måste man kunna få vara ledsen också. Mm. Utan att dra för stora växlar på det.
Och för det behöver man egentligen inte psykiatri eller psykologer eller så.
Man behöver någon att prata med.
Men det kan ju egentligen vara vem som helst.
Det kan vara vem som helst, absolut. För det har jag ju märkt också som har varit inom den riktiga vården så att säga. Och gått till utbildade personer som olika samtalspartners i olika sammanhang. Och jag brukar säga att det är exakt lika svårt att träffa rätt person där som att träffa en rätt partner. För ibland klickar det inte.
Det, jag skulle nästan, om du ursäktar att jag, hej Roger, vi hälsade inte innan, men jag skulle nog säga att det kanske till och med är lite svårare. Mm.
Alltså det är svårare att hitta en bra psykolog eller psykiatriker än en bra man eller kvinna.
Kanske lite överdrivet, men det är i alla fall betydligt svårare att hitta en bra eller samtalsterapeut än att hitta någon som du kan prata med som är liksom en vanlig nära person.
Men är det för att alla människor har så unika behov, eller är det för att så många samtalsterapeuter är dåliga? Om man ska
lite så här, man ska väl förenkla, man ska förtydliga lite vad jag menar. Alltså, pratar man rent KBT, alltså ska vi säga den mer återigen reduktionistiska delen, som är så här, du har ett visst antal symptom, du har vissa metoder hur du ska minimera de här symptomen. Ja, det är ju egentligen, ska vi säga, terapeutoberoende i viss mån. Det vill säga, det finns lite tekniker man kan lära. Och det är också det som gör att det är det som är populärt i någon mening utifrån någon evidensbaserat, så går det att hitta det här. Om du har tvångssyndrom så vet man så här gör man. Har man en tydliga paniksyndrom så vet man så här gör man etc. Men det vi pratar om nu är ju om du då allmänt mår dåligt. Då är det ju kanske inte de här, du kanske inte ens har alla de här symptomen så där väldigt tydligt. Och då blir det ganska svårt att använda någon sorts manual för hur man hanterar det. Utan då handlar det om det här att, ja, som jag har kommit att prata mycket mer om som psykiater idag än vad jag gjorde för kanske bara 10-15 år sedan. Så vad är meningen med livet? Jag menar, jag satt på Maria Beroende och pratade om heroinister. Vad är meningen med livet? Varför börjar man med heroin till exempel? Den typen av samtal är ju inte manualbaserade utan bygger ju på någon form av connex mellan patient och terapeut. Och det är klart att en sån connex kan du naturligtvis få. Men det är ju kanske till och med mer sannolikt att du har en sån connex med någon som du känner som tidigare och som du har liksom lärt att uppskatta på ett annat sätt. Sen har ju det sina nackdelar, därför att då blir det smetigt och konstigt att börja prata med vänner om saker som kanske är känsliga. Så. Men jag tror att man måste särskilja det. Jag har ju kommit att säga att jag har varit en stor, ska vi säga, kritiker av psykodynamik eller psykoanalys i huvudsak. Men det kanske jag delvis fortfarande är, det här med undermedveten grej. Men om vi tittar på psykodynamisk terapi i någon mening som det man i USA har som counseling, att man sitter med en bättre person och pratar om svåra saker och gärna försöker se vad leder det här till för typ av känslor hos mig, och så försöker man kanske ibland då, beroende på hur allmänt bokstavstrogen du är i det här, så kanske man vill gå tillbaka till någon nyckelhändelse i barndom eller sånt där. Eller inte, men den typen av samtal är ju, den är ju terapeutberoende, det vill säga den är inte så terapiberoende, utan det handlar ju om träffa en vettig människa som jag har förtroende för och som jag vill diskutera de här grejerna med.
Är det inte också så för dig, Roger, vi pratade om det här, att det var just en person faktiskt utanför den traditionella psykiatrin som har varit betydelsefull för dig?
Ja, men precis. Jag fick av en ren slump kontakt med en själavårdare från kyrkan.
Och då är man präst, eller vad är man när man är själavårdare?
Hon är diakon. Mm. Men hon var den första jag verkligen klickade med efter att avverka ett tiotal personer i den offentliga vården. Så att det är väldigt intressant det där.
Och du samtalar med henne helt enkelt? Mm. Om...
Ja, men precis. Och hon var väldigt värdefull för mig.
Men jag tror att det här belyser ju återigen lite det vi pratade om innan du kom in, Roger, som du lyssnade på. Men just det här att när man blandar ihop ren psykiatri, för ren psykiatri som tvångssyndrom och sånt här som jag nämnde, där är det den här, ska vi säga, lite andefattiga, om jag ursäktar termen, andefattiga terapin, det vill säga de här metoderna som används. Men så fort det blir mer det här, ska vi säga, diffusa allmänna, att man inte mår psykiskt riktigt bra, då är det helt enkelt, då blir det också så att om du då söker, säg, vårdcentral eller psykiatri med den här typen av problematik, då kommer du bli hänvisad till någon kognitiv beteendeterapeut, för det är det som gäller idag. Och de kommer inte kunna komma åt det här om de inte går utanför manualen, som det gör att då har du egentligen inte kognitiv beteendeterapi överhuvudtaget, utan då blir det något annat än det. För skulle du använda metoden som då manualbaserat skulle handla om paniksyndrom på någon som har mer, ska vi säga,
existentiell allmän ångest.
Existentiella. Ja, alltså jag menar, en skicklig kognitiv terapeut skulle klara det också naturligtvis, men då är det återigen terapeutberoende och inte så mycket terapiberoende. Så att det ställer till det.
När vi är inne på de här frågorna som inte är direkt psykiatri, eller så här hardcore psykiatri så att säga, så finns det en könsaspekt här. Man säger ju ofta att kvinnor har i allmänhet fler nära vänner än män och kan liksom prata om andra saker än män och kanske lättare få till stånd typiskt sett de typen av samtal som vi nu pratar om. Kan man märka det på något sätt? Mår då kvinnor bättre än män?
Statistiskt sett nej.
Alltså att jag får inte ihop det riktigt.
Det där beror ju också på lite vad det vi mäter. Så tittar man på till exempel depression och ångest, så är svaret jättetydligt nej. Alltså det, depression och ångestsyndrom är ju åtminstone dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Men sen är det väl... det finns ju sådana här som man problematisera att män kan inte prata, så de kan inte ens säga att de har depression ungefär, och så börjar de dricka istället. Eller? Så, och sen tittar man på de som tar livet av sig, så är det ju alldeles uppenbart att det går ju tre män på varje kvinna som tar livet av sig, så att det är mycket, mycket vanligare med självmord bland män. Så fråga, det är återigen så här, som man frågar får man svar. Det är inte så himla lätt att säga det där. Plus att det finns andra diagnoser som är vanliga bland män än kvinnor också.
Men om man skulle lyfta det här till en samhällsnivå, den här diskussionerna då som dyker upp efter sommaren eller efter jul, där människor mår lite dåligt, kanske för de har haft tid att tänka efter, de har varit lediga, de kanske till och med har ett äktenskap som skaver, eller de inser hur jobbigt det är att ta hand om fem barn som inte går i skola eller på dagis. Är det en samhällelig fråga att försöka hitta ett sätt att hjälpa människor som mår dåligt? Är det varit dumt att Roger fick ägna ganska många år innan han hittade en själavårdare i Svenska kyrkan? Det låter ju som resurslöseri att avverka 10 stycken psykiatriker och psykologer.
Om frågan är, om det är jag som ska besvara frågan, så tror jag att det är fel. Jag var inne på det tidigare. Jag tror det här är en fråga för civilsamhälle och ska vi säga religiösa samfund eller omgivning. Alltså jag tror att det är en nämna naturligt sätt att hantera, eller vänster. Va? Alltså att man, det är väl en bra sida, för ni pratade lite om det tidigare med att förr så var det ju väldigt skambelagt att bara gå och prata med någon. Men det tror jag är en utveckling som har varit positiv. Det är betydligt mindre skambelagt idag. Avsidan av det är att det också lite... med risk att bli missförstådd så finns det ju någon där man börjar känna efter. Om vi då säger att man är väldigt nära normalfördelningskurvans mitt avseende psykisk ohälsa. Det vill säga att man har egentligen inte någon jättestor problematik, eller vi kan säga en allmän normal problematik. Då finns det ju nackdel med att kanske brotta ner sig allt för mycket också. Det är ju något jag skrev om i boken Sittarnas man. Man riskerar att liksom ta bort andra strategier för grupper som skulle klara andra strategier. Det vill säga den här gamla strategin att glöm det här. Jag struntar i det helt enkelt. Vilket ju absolut inte funkar om du skulle ta en djupt deprimerad person. Det skulle ju vara katastrof att säga men glöm det där. Det skulle aldrig gå. Men det finns ju grupper där man då kanske med risk att vara lite låtsaralliant. Jag menar inte vara alliant, men att det blir någon offerskapsmentalitet. Att man hyllar, det här att man hyllar sårbarheten är ju positivt för samtalsklimatet. Men kanske inte alltid positivt för en enskild.
Roger, vad skulle du säga som ju då beskrivit att du brottats med demoner hela ditt liv? Vad skulle varit optimalt för dig?
Kanske en kombination
av,
jag menar, både liksom som man pratar om civilsamhället och det offentliga samhället. Jag tror ju jättemycket på, ja men om vi tittar just på kyrkan liksom, vilken stor insats de spelar, men vad det handlar om är ju också om att hitta just de här människorna som man kan få förtroende för. Det tror jag är jätteviktigt.
Men om du skulle kunna råda dig själv, om du skulle kunna träffa dig själv, ja, när du var 12 år och sagt så här borde du tänkt, Roger,
ja,
eller om du skulle få styra upp samhällskonstruktionen kring de här områdena?
Ja, alltså det här är ju en sån svår fråga, för jag tror ju också på att vi alla människor är individer, att alla olika förutsättningar, olika möjligheter och sådär, och att man måste på något vis skriva sina egna livskapitel kontra att följa någon slags generell bok med råd hur man lever. Men alltså, jag tror inte, alltså just hon var ju inte kopplad, som jag fick förtroende för, var ju inte kopplad bara för att hon jobbade i kyrkan. Det var ju därför att vi bara matchade som människor och hon fick mig att lyssna. Det finns säkert jättemånga människor som jobbar inom kyrkan som har skrämt bort jättemånga människor också som har behövt dem. Men jag tror att det är viktigt att man tittar på liksom individen i de olika fallen, va? Och att man får någon slags chans att åtminstone möta vården och se om det är det man behöver.
Det har du blivit inte riktigt missnöjd? Alltså har du blivit då, upplever du det, har blivit riktigt dåligt behandlad?
Jag kan inte säga att jag har blivit dåligt behandlad just inom den här vården. Psykiatrin, det kan jag inte påstå. Men det finns ju... idag är det ju så svårt för människor att nå fram dit. Och när det brinner och man behöver liksom en... Man behöver hjälp på en gång och det tar månader innan man ens blir aktuell, om man ens blir det för liksom en tid. Och det är det jag tycker är så sorgligt, att om man då kommer dit och man känner att man inte lirar med den här personen som man får träffa, då det måste kännas oerhört hopplöst.
Mm. Det finns ju många så här väldigt konkreta diskussioner inom psykiatrin som faktiskt både har en så här politisk höger-vänsterbäring. Mm. I Stockholm idag så är det kö. Mm. För att få en utredning på huruvida du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller att du har funktionsvariation, kanske man ska säga. Och då är det så att man tidigare under mer borgerligt styre så kan man då tillåta privata entreprenörer som gör de här utredningarna. Det har man stramat åt och då blir kön längre. Det är ett rent politiskt här slagfält. Det andra är ju, håller vi på bara gödslar med de här olika... då diagnoserna, därför att det är det som krävs för att lite svagare barn i skolan ska få den hjälp de behöver. Eller har vi då skaffat ett skolsystem som är helt galet, som gör att alla måste lära sig läsa, skriva, sitta ner i exakt samma tempo ganska fort. Och vi har ett betygssystem som är snudd på obegripligt för alla att förstå. Alla föräldrar tycker att deras barn borde ha A i allt. Det vill säga, vad beror det här på och hur ser lösningen ut? Och alla är överens om att i många kommuner och regioner i Sverige ser det köer långa köer för att få göra de här utredningarna, som i vissa fall, inte minst när barn har väldigt svår ADHD, kan vara livsavgörande.
Mm.
Om du behöver stå i kö hela mellanstadiet och tappa bort 3 år så kommer du kanske aldrig ta i fatt dig igen. Och du hade kunnat vara en ganska duktig elev om du hade fått din medicinering som 11-åring.
Ja.
Jag tycker det här är en viktig fråga som dockar an till det vi pratade om tidigare. Och, alltså det finns ju så många aspekter i det här. Om vi tar det rent politiskt så kan jag väl, det är ju ingen hemlighet att jag anser att det är jättekonstigt när man redan från början har 2-3 års väntetid för någonting som kan max 3 månaders väntetid att då ta bort ett antal aktörer som gör det här är ju, ursäkta uttrycket, hål i huvudet. Men rent principiellt så är det också så här, jag vänder mig, det här du sa Marie, och jag vet att man måste säga det här för att vara lite politiskt korrekt, så ska man säga, är det funktionsnedsättning? Ja, det heter funktionsvariation. Men som psykiater vänder jag mig direkt mot det, för att har man ingen nedsättning, då är det, if it ain't broken, don't fix.
Du har helt rätt i det. Det är bara att idag så ska man ju säga funktionsvariation.
Jag vet, det var inget mot dig Marie, men det är ju ett tecken på hur dumt det här har blivit, skulle jag säga. Ja, och det är också det som gör att vi har de här köerna. Om vi då säger att du har en jättegrov ADHD som verkligen omöjliggör för dig att ta till dig skolkunskap. Och sen så måste den människan stå i kö därför att det finns ett gäng som inte har någon särskild funktionsnedsättning. Och att man lika behandlar det här på det sätt man gör, då kommer du få köer. Och det kommer också innebära plus det faktum att har du fått till exempel centralstimulantia som är den gängse behandlingen mot ADHD, då får bara psykiatriker skriva ut den här medicinen. Det innebär att öppenvårdsmottagningarna är ju fulla återbesökstider med ADHD-patienter som är relativt välfungerande, men som tar de tiderna från andra tillstånd som kanske fungerar mycket, mycket sämre. Så att det är självklart att du måste kunna få din medicin utskriven om du då är ordinerad. Men det är ju upp all den övriga tiden. Med självklarhet så kommer ju det att hända.
Så egentligen är ju det här ett uttryck för det vi talade om tidigare. Den här ihopblandningen av dem med ganska svåra sjukdomssymptom och de, med dem är lättare.
Ja, man skulle kunna lösa det genom att man hade en bättre sätt att säga, prioritera. Man skulle, alltså, nu är det ju så att alla hamnar på samma lista. Oavsett svårighetsgrad, du kan ju ha någon som har, nu kan jag inte det moderna betygssystemet, så borde jag kunna med 9 barn. Men det jag kallar... Säga,
ingen kan det moderna betygssystemet, inte ens lärarna.
Jag vet, det är bara ett sätt att säga det. Men säg att du har ett betyg på 4,5 eller någonting sånt där. Det vill säga gammeldags, du hade 4 och 5 i det mesta. Den människan, om den då är lite impulsiv eller har andra svårigheter som då skulle kunna utgöra någon form av hyperaktivitet, står i samma kö som någon som sitter och väckarna i skolan för att de måste ut och springa hela tiden och som i princip inte kan svara på en fråga. Alltså att man inte har någon form av prioritering där är ju konstigt. Och sen när man då ska ha en prioritering, då skiter man i de här som har lite bättre betyg. För det finns ju vissa landsting som har löst det genom att säga, åtminstone för vuxna, att ja, är du inte hemlös, ja då kommer du inte utreda det. Alltså lite grovt sagt. Men om man då betänker att det här är läkemedel som faktiskt hjälper jättemånga människor, även de med lite mildare symptom, då kanske man skulle fundera på, ja, men kan vi hitta ett lite smartare sätt att ta hand om de som är svårast sjuka, det är mest akut. De andra behöver också hjälp och det kanske vi kan lösa på ett annat sätt.
Men menar du att bredare grupper av vårdpersonal ska ha rätt att skriva ut de här medicinerna? Är det du landar i?
100% menar jag det. Alltså grejen är att de här medicinerna, det finns ju redan idag. Jag menar vilken husläkare som helst kan skriva ut opiater som är liksom i princip samma typ av substans som heroin. Det kan vilken husläkare som helst skriva ut. vilken husläkare som helst kan skriva ut efterlid och sådana här benzodiazepiner och sånt där, som är det jag som har jobbat senaste 4 åren i beroendevårdssätt. Det är det vi har absolut störst problem med. De här medlen, Concerta och Elvans och de här centralstimulanter. Jag har jobbat med det här i 10 år och drygt. Och jag kan säga så här, det är ytterst okomplicerade preparat. Det förekommer ett visst läckage ut i samhället. Men det läckaget står mest av att man ger bort sina mediciner till sin kompis.
Som också vill kunna vara fokuserade när de gör högskoleprovet.
Ja. Och det, man kan säga att det där är problematiskt. Men det kännetecknar inte direkt ett beroendeframkallande preparat. Som är jättebesvärligt. Men du tar min medicin, jag behöver den inte.
Och du menar att de läkemedlen kan inte en vanlig vårdcentral eller sådär?
Nej, det är bara barnpsykiatriker och psykiatriker som får skriva ut de läkemedlen. Och det gör ju att alla, och i synnerhet jag kan ju säga att jag gjorde ett forskningsprojekt där jag var chef på Liljeholmen i Stockholm. Där vi konstaterade på alla nydebuterade på öppenvårdsmottagningen. Och fann att av alla som sökte, oberoende av vad de sökte för, då erbjöd man en neuropsykiatrisk utredning. Och då fann vi att 63% av alla nya patienter mellan 18 och 25 års ålder hade ADHD eller autism, alltså neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Varav nästan 50% hade ADHD. Så hälften av alla nya patienter har en underliggande neuropsykiatrisk, överhelt har en underliggande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om man då betänker att hur många på Liljeholmen, när jag började som chef, jobbade med det här. Ja, det var ju 3-4 stycken av 80 anställda som jobbade med det här, men det var hälften av alla patienter. Det är klart att de inte tog hälften av alla patienter, för det hade ingen som helst möjlighet till. Vilket då leder till att en stor andel av dem som söker vård kanske faktiskt har det här. Speciellt har det ju blivit lite ackumulerat eftersom det blivit mer uppmärksammat på senare tid. Så det kanske är bara nu det är hälften, men det är fortfarande en enormt stor andel av alla patienter som har någon slags underliggande sådan problematik. Oavsett om de söker för depression eller ångest eller vad som är sökorsaken, så visar sig att det är den problematiken de skulle behöva hjälp. Det är det som när de sen får medicin som faktiskt hjälper dem.
Men det här är ju återigen ett exempel på hur svårt det är, tycks vara, att organisera psykiatri på ett välfungerande sätt.
Problemet är inte bara psykiatri, utan det här är nog en generell grej. Och det, jag inser att som det var förr i tiden när professionen styrde pengapåsen, då blir ju det någon slags innehetsorm som är oändligt. Att man ska ha mer och mer och alla ska ha mer och mer. Så att det här som skedde någon gång för 40 år sedan, att man fick ta dit administratörer och byråkrater och politiker och hålla i pengarna. Det är nog ofrånkomligt att man måste ha någon sån, ska vi säga, grindvakt för det här. För att om professionen styr det helt och hållet så ska alla ha allt.
Men finns det något land, du nämnde ju USA, men det var ju mer en annan diskussion om särskilt. Finns det något land med en mer lik offentlig finansiering som Sverige som du tycker verkar lyckas bättre?
Det är alldeles uppenbart när man tittar sig omkring i världen, så ser man ju vilka länder som alltid faller ut som bäst sjukvård. Och då pratar jag inte bara om psykiatri utan överlag. Och det är Holland, Frankrike, Schweiz och möjligen Tyskland. Och det vet ju alla ni som har varit sjuka utomlands, att vi slipper de här 10-timmarsköerna på akuten. Och det som kännetecknar de här länderna är att de har det man kallar för extra försäkringssystem, men med en ska vi säga, ett golv för alla. Det vill säga någon form av offentlig försäkring till alla som då motsvaras av det vi har i Sverige. Men att man utöver det har det försäkringsbolagen som driver den här, ska vi säga, grindvaktfunktionen istället för att socialministern och i förlängningen regionen och alla andra gör det. Och det är ju i alla studier den bästa typen. Det kallas för Bismarck-modellen. Den är i alla studier den bästa. Sett till alla parametrar. Det är klart, det finns enskilda parametrar där säkert Sverige är bättre än Holland. Men Holland bytte ju från ett offentligt system av vårt snitt till ett mer Bismarck-inspirerat system. Och det som hände var att man blev av med alla köer.
Roger, du beskrev att du ändå inte känt att du alltid fått stå i kö, utan att du har haft ganska god tillgång till psykiatrin. Det är rätt ovanligt med en patient som säger det.
Ja, men då har jag ju dels, alltså det här var ju när jag var ung också, så bodde jag uppe i Västerbotten. Jag tror inte det var samma tryck där uppe på den tiden som det kanske är idag.
Ja, för idag är det ännu svårare att få vård, tror jag, i de mer glesbefolkade delarna.
Kan tänka mig det. Men det har ju också blivit som vi pratar om, alltså, i och med att vi pratar mer om psykisk ohälsa, så är det mycket högre tryck också på att man vill ha hjälp. Men jag måste säga det, alltså, när jag är i Stockholm så har jag faktiskt också haft tur och fått hjälp här när jag behövt det.
Mm.
Och någon ska väl ha det också.
Ni förstår mig rätt, det finns oerhört mycket bra vård och kompetenta människor både i Stockholm och förmodligen också i Västerbotten. Men problemet är incitamentstrukturerna. Jag har ju många ganska, ska vi säga, knasiga incitamentstrukturer. Som Liljeholmen, där jag var chef. Efter att jag slutade där och gick till Maria Beroende, då fick de en ny upphandling. Och i den upphandlingen så fick ju då, det är en privat vårdgivare då, då fick de alltså lika mycket betalt för om en mentalskötare satt och pratade i telefon med en patient som om patienten träffade en läkare som kostar 3-4 gånger så mycket. Då har du incitamentet att helst inte ge folk läkartid. Och det är det här jag inte förstår. Det där kommer inte ske. Ett försäkringsbolag skulle aldrig agera på det sättet. Därför nu har egen vinning i det.
Nej, jag förstår. Det är nästan ett annat program att prata incitamentstrukturer i vården. Det är jätteintressant. Jag tänker att vi får släppa dig till dina badande barn.
Ja, för det låter för mycket med badande barn här kanske.
Nej, det låter väldigt härligt faktiskt. Uppfriskande. Det är det man skulle önska, att vi hade det vädret i Stockholm också. Men vi får avrunda och tacka dig för att du ville vara med på semestern, David.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, det var bara roligt att få vara med, och det var ett intressant ämne.
Ja, vi hörs när du kommer hem.
Ja, det gör vi. Ha det bra allihopa. Hej.
Roger, bara, och vi ska börja eller sluta lite där vi började. Alltså, psykisk hälsa kopplat till stora högtider eller sommar eller jul eller sådär. Håller du med om att det finns en sån koppling?
Absolut.
Berätta.
Nej, men alltså, det är faktiskt intressant. Jag lider av en del, jag är liksom en sån här människa som har alla möjliga sjukdomar. Jag har väldigt mycket ledgångsreumatism också. Och vilket gjorde att jag i år var tvungen att ställa in alla midsommarplaner. För jag kunde inte röra mig. Jag hade så fysiskt ont. Och skulle gå ner, jag tänkte, men gå ner på ICA och köpa ett paket jordgubbar i varje fall, så att jag kan få någon slags sommarkänsla. Kommer fram till ICA, det var stängt. Enda dagen på året det är stängt, det är på midsommarafton. Såg inte en jäkla människa inne i stan. Och då förstod jag varför människor mår så dåligt på stora högtider och så vidare. Det är jättemånga som avskyr julen till exempel och sådär. Alltså det blir väldigt påtagligt då. Därför att då så ser du ut flöde alla människor som lever de här perfekta liven. Jaha, de är ute i skärgården och de njuter av solen och de gör det här och det här. Och själv ligger man och tittar på någon tragisk film på Netflix. Alltså det, så att jag förstår definitivt att människor mår dåligt. Och jag förstår också att det kan vara jobbigt när man... Många människor lever för sin semester. Man kanske inte tycker man har ett jätteroligt jobb och sådär. Och så sen tar semestern slut och så ska man in i den här vanliga lunken igen. Att det är den här söndagsångesten blir extra påtagen när semestern är slut, och det kan nog vara rätt jobbigt för många.
Men dessa lite, vad ska man säga, nedslående ord hälsar vi alla välkomna tillbaka till jobbet igen från Epi och Hälsa för ohälsosamma. Tack så mycket, Roger, för att du var här, och tack alla ni som lyssnar.
Hej då!
Hej då!